Jag tycker det finns en olycklig och väldigt, för mig väldigt tjatig förståelse av religion som någonting som egentligen sitter bakom pannbenet. Där man ska bocka för huruvida man har en föreställning om att det finns ett övernaturligt väsen eller inte. Jag tycker det osynliggör oceaner av vad människolivet handlar om faktiskt.
I januari publicerades en bok som vi genast blev nyfikna på. När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga. Inte undra på det när baksidestexten förklarar att boken argumenterar för, citat, behovet av ett existentiellt språk som ger människan tillhörighet i världen, slutcitat. Författaren Mikael Kurkiala är dessutom anställd vid Svenska kyrkans forskningsenhet i Uppsala. Vad man gör där blir vi såklart nyfikna på. En sak vi fastnade speciellt för i boken är Mikaels ifrågasättande analys av den gängse uppdelningen mellan sekulärt och religiöst. Det är ju en av de stora frågor vi avser utforska i podden G-ordet. Vi åkte därför en marsdag till Uppsala och Svenska kyrkans huvudkansli för att prata med Mikael Kurkiala.
Min egen bakgrund som forskare skiljer sig nog från merparten av mina kollegor. De flesta av mina kollegor är antingen kyrkohistoriker eller teologer. Men jag har kommit till kyrkokansliet från ett helt annat håll. Jag är kulturantropolog och disputerade i slutet på 90-talet och blev docent 2006. Så att jag kommer från den världen. Och sen så har jag, mitt antropologiska fältarbete bedrev jag i ett reservat i USA som heter Pine Ridge. Där ett folk som heter Oglala Lakota bor. Sen har jag också intresserat mig för hedersrelaterat våld och skrivit en hel del om det efter mordet på Fadime Shahindal. Så det var mina två huvudsakliga forskningsfält, amerikanska urfolk och hedersrelaterat våld. Sen har jag alltid haft ett stort intresse för de existentiella frågorna och på något sätt graviterat mot kyrkan, rört mig i någon slags, ja, kretsat runt den lite grann kan man säga. Ibland har varit närmare, ibland längre ifrån. Så det har liksom funnits i bakgrunden och sen efter några årtionden i akademin så kände jag väl att jag ville prova någonting annat. Och det var ju inte så att min kompetens som indianexpert var särskilt eftersökt så att säga på arbetsmarknaden. Så att det var ju inte stora framtidsutsikter för mig att hitta någonting. Men så dök det upp en tjänst som handlade om omvärldsbevakning i ganska vid bemärkelse. Att bevaka frågor som skulle ha betydelse eller bärighet för Svenska kyrkan, samtidsfrågor. Så att det var det jag började liksom kartlägga, det samtidens inre landskap, det existentiella klimatet som vi befinner oss i, för att ringa in en eventuell plats och roll för Svenska kyrkan i den samtiden. Så jag tittade alltså inte på specifikt teologiska eller kyrkliga frågor, utan existentiella frågor i en väldigt bred bemärkelse. Så att om det låter luddigt så är det för att det är precis så det är. Alltså jag har tagit fram ett koncept där jag gjort olika typer av spaningar och varit ute och föreläst väldigt, väldigt mycket. Och sen efter ett antal års föreläsande i olika sammanhang, i kyrkliga sammanhang, så kände jag att det var befogat att faktiskt sätta samman de här spaningarna till en bok. Och jag fick då min chefs välsignelse för att göra det. Och det är den boken vi har framför oss här, När själen går i exil.
Var du fri att tolka vad som var de existentiella frågorna själv, eller fick du något direktiv kring vad det innebär?
Nej, den friheten fick jag fullkomligt själv faktiskt. Så att det handlar helt enkelt om att på något sätt göra spaningar i det som Jonna Bornemark skulle kalla det omätbara. De omätbara aspekterna av våra liv, det som inte går att bokföras i diagram och staplar och procentsatser.
Den här frågan då med ett existentiellt språk och uttryck, varför skulle du säga att det behövs? Dels från en personlig vinkel och även från Svenska kyrkan då vill ju att det ska forskas på det här.
Alltså varför det behövs? Ja, det behövs därför att vi är människor skulle jag säga. Därför att människan är en meningsskapare och en meningssökare. Vi söker hela tiden mönster och mening. Det är en artspecifik egenskap. Och jag tror, som jag skriver i min bok, att vi är inte de enda som kan bygga samhällen, men vi är nog den enda art som behöver mening för att stå ut med att leva i det samhälle vi har skapat åt oss själva. Men jag tänker, när vi människor tittar på stjärnhimlen så ser vi inte bara ett antal ljuspunkter utströdda, utan oberoende av vilken kultur vi än kommer ifrån, så kommer vi att sätta ihop de här olika solarna där uppe, de här stjärnorna, till mönster och ge dem namn. Skytten och skorpionen och jungfrun och vad det nu är. Så att vi människor söker hela tiden mening, och det är en artspecifik egenskap. Så därför så kommer människan, det är också den kulturantropologiska definitionen av människa egentligen, människan som meningsskapare. Så därför så kommer människor alltid att vara ett behov av ett existentiellt språk och av ett meningsskapande. Och ur kyrkans perspektiv så är den intressanta frågan då inte om huruvida vi kommer att fortsätta att skapa mening, existentiell mening, utan huruvida kyrkan skulle kunna vara en plats där det här meningsskapandet kan äga rum. Annars söker sig folk någon annanstans. Och det ser vi ju, hur vi hela tiden hittar det här, de här olika kanalerna. Vi målar våra tal, vi skriver våra dikter, vi sitter och komponerar våra sånger. Det här gör människor spontant. Däremot så tror jag att det som håller på att gå förlorat i ett sekulärt samhälle, det är det gemensamma språket. Och då kan man fråga sig varför det är viktigt. Ja, i vissa lägen så tror jag att det är viktigt att kunna kommunicera brett med många människor. Det religiösa språket blir ju allt mer, så att säga, hänvisat ut i marginalen där det är mer perifert, åtminstone i det svenska samhället. Men jag tror att det finns ett problem i själva den frågeställningen, just om alltså vår förståelse av sekularisering, men också då i förlängningen vår förståelse av religion. Jag nämner det också det i min bok, alltså skulle vi mäta människors, så att säga, religiositet i någon bemärkelse utifrån faktiska beteenden snarare än utifrån trossatser, så skulle den religiösa kartan över Sverige måste ritas om fullständigt. När jag undervisade i religionsantropologi så hade jag studenter då, och jag brukade fråga de här unga studenterna, och ibland kunde det vara 60-70 personer i auditoriet samtidigt, fråga dem hur många som skulle kunna tänka sig att tända ett ljus på en plats där en kompis har dött eller omkommit, eller lägga ner blommor. Och det var ju en skog av händer som kom upp. Sen jag betade av med olika frågeställningar tills jag kom till frågeställningen om hur många som skulle se sig som religiösa eller tro på Gud. Då var det försvinnande få händer som kommer upp. Så att när vi frågar efter trosföreställningar så får vi svaret att det finns ganska få som är troende, och därför är Sverige ett sekulärt land. Men tittar vi istället på faktiska beteenden så är Sverige ett religiöst land. Så det beror på vad vi lägger in i de här begreppen. Och jag tycker det finns en olycklig och väldigt, för mig väldigt tjatig förståelse av religion som någonting som egentligen sitter bakom pannbenet. Där man ska bocka för huruvida man har en föreställning om att det finns ett övernaturligt väsen eller inte. Jag tycker det osynliggör oceaner av vad människolivet handlar om faktiskt.
Där är ju vi ett undantag i den protestantiska världen också. Som jag upplevt i traditionen att regeln i stort i världen är att religion är någonting man gör, inte någonting man tänker. Och jag hörde en katolsk präst till exempel som sa att det spelar väl inte så stor roll vad folk tror på, bara de kommer i mässan.
Nej, precis. Och jag tänker när vi ägnar oss vissa former av, men yoga har varit aktuellt, men även tai chi och olika typer av sådana asiatiska övningar, där ser vi ju att det här är någonting som är välgörande, inte bara för kroppen utan också för själen, alltså att kroppsliga handlingar har någon slags själslig påverkan. Men där efterfrågar man ju heller inte, man avkräver inte människor vissa trosföreställningar för att gå med. Utan man kan göra de här övningarna i alla fall, därför att klokskapet och lärdomen ligger i själva rörelsen, i förkroppsligandet. Och jag tycker det är besynnerligt att vi inte har något av den synen när vi tittar på kyrkan till exempel. Att det finns en klokskap i nattvarden, i det kroppsliga agerandet, som kanske inte går att översätta i någon slags katalog över trosföreställningar.
Men varför har det blivit så? Har vi liksom intellektualiserat tron för mycket? Analyserat för mycket, eller vad handlar det här om?
Alltså, om jag vore religionshistoriker eller kyrkohistoriker så skulle jag säkert kunna svara bättre på det, men jag vet att en antropolog som heter Stanley Tambaya, som skrev en fantastisk bok om religion, Religion, Science and the Scope of Rationality, tror jag den hette, han skriver att det var någon gång på 1700-talet som bilden, den här intellektualistiska förståelsen av religion som ett försanthållande, som en slags teori om verkligheten, växte fram och blev liksom den huvudsakliga förståelsen av religion. Innan det så var religion, precis som ni säger här, en slags praktik, ett sätt att vara tillsammans, att förhålla sig till verkligheten. En slags totalt sätt, totalt way of being på något sätt.
Jag ska ta boken här. För du hade här ett väldigt fint litet citat här. Det är också sorgesamt att portarna till templen, och då talar jag inte om köpcentra eller idrottsarenor, framstår som stängda för alla de människor som itutats att de först måste vara utrustade med en religiös föreställningsvärld eller har bockat för en ruta i någon enkätundersökning att de tror på en högre makt innan de kan göra templet till sitt.
Mm.
Där kom ju in på den. Mm. Och det hade vi skrivit upp som någonting som vi tyckte var så, fint. Och tror att det är någonting man kan göra? Eller vad ser du att det finns för... är det en återvändsgränd där vi har kommit till att portarna till kyrkorna och templen är väldigt, ser väldigt trånga ut utifrån, även om det kanske är väldigt högt i tak när man väl kommit in?
Ja, det är min upplevelse att det är väldigt högt i tak och väldigt tolerant och väldigt öppet. Samtidigt så förstår jag bättre än många andra kanske, eller åtminstone lika bra som de flesta andra, varför tröskeln känns så hög. Jag ser mig som kristen. Det är också intressant att man uttrycker sig alltid på det sättet. Jag ser mig som det ena eller det andra. Man säger inte jag är. Och det kan vi kanske analysera en annan gång vad det beror på. Men jag är kristen på ren vilja, kan man säga. Och det där är ett speciellt sätt att närma sig kristendomen, tror jag. För att jag har erfarit i mitt liv att jag har haft ett väldigt starkt behov av ett språk som jag inte egentligen haft tillgång till. Jag har inte kunnat köpa skolprästernas teologi. Jag har haft, överhuvudtaget känt mig främmande även socialt sett för den här typen av, så att säga, varm gemenskap som man ofta pratar om. Så det var ganska främmande för mig, men jag närmade mig kristendomen därför att jag kände att det krävde en viljehandling från min sida. Och det är liksom den vägen jag fortfarande är inne på. Och det som jag har hittat där, det är ju inte ett svar, men jag har hittat liksom ett landskap, en terräng som man kan vandra i, man kan slå sig ner och begrunda olika berättelser, inte minst liturgin, dofterna, som på olika sätt tilltalar olika aspekter av mig. Det här låter väldigt svävande, men jag tror att idag, för att bli närma sig kristendomen, så måste man... Jag vet inte om det här är en respektlös jämförelse, det är som att gå på ett gym. Det kräver en viss ansträngning faktiskt för de av oss som inte har fått det här med modersmjölken. Men rikedomen är enorm faktiskt. Och det är inte bara kristendomen utan överhuvudtaget i det religiösa språket. Jag fick min huvudsakliga religiösa skolning hos Lakota-folket i deras sweat lodge. Det var där jag egentligen första gången fick en bönegemenskap, lärde mig en liturgi, ett rituellt liv. Och lärde mig egentligen att be. Och det var där jag praktiserade första gången en religion. Och jag tror det var framförallt efter min vistelse där i reservatet, när jag kom tillbaka, som jag erfor just den här enorma tomheten som det är att leva utan det språket. Man bryter sin egen ensamhet, sin egen isolering. Genom att ta de här gamla orden i sin mun så länkar man sig samman med tidigare generationer. Jag finner en vila i det. Jag finner en väldigt stark vila i historien. Att veta att jag ingår som en kedja, en länk i en kedja som sträcker sig långt bakåt i tiden. Och även när jag uttalar ord som jag inte kanske själv begriper, så känner jag mig ändå sammanlänkad. Ungefär som när jag vandrar runt i en gammal byggnad eller gammal kyrka. Och man ser känner på väggarna eller man ser tavlorna, bilderna på väggarna. Så känner jag att jag ingår i en gemenskap som verkligen transcenderar detta korta här och nu. Och för mig så är det en vilsam tanke. Kanske till och med trösterik. Om jag vandrar uppe i fjällen eller söker mig till något naturreservat i Sverige, så är jag ju inte ute efter en uppfräschad förändring. Det är inte det som lockar mig dit, utan det som lockar mig dit är att det är oförändrat. Det är ju det som är den stora lockelsen, att det förblir som det var, att det är något evigt. Och jag tror att skulle vi välja, det är därför vi söker ut i naturen i stort sett, de flesta av oss. Vi vill komma bort ifrån påminnelser om snabba förändringar och mänsklig påverkan och se hur världen skulle se ut om den fick vara i fred eller om Gud själv hade fått rita den och inte vi människor. Så att för mig åtminstone, när jag går ut i skogen, så är det som lockar mig dit. Inte att den är anpassad efter mig och mina snabba behov, utan att den just är sig själv. Och jag skulle säga samma sak med kyrkan. Det som lockar mig till kyrkan är inte att den anpassar efter samtiden, utan att den har ett element som är evigt. I min omvärldsspaning, som hela den här boken egentligen handlar om, så ringer jag ju in olika typer av, ska vi säga, hinder för människoblivande. Jag har ju en grundtanke i min bok att människans tillblivelse är dels en biologisk och dels en andlig process. Och är man inte religiös lag, så kan man prata om det som en slags bildningsprocess eller uppfostran. Så jag behöver inte lägga in det en religiös dimension i det, men att bli människa är någonting annat än att få mat och näring och vätska för att, så att säga, växa biologiskt. Utan det krävs också en slags andlig tillblivelse. Och om vi köper den bilden av det mänskliga, om vi accepterar den bilden av det mänskliga, så innebär det också det att varje kultur har en skyldighet i någon bemärkelse att förse människor med redskap, om vi ska kalla det för existentiella resurser, för deras människoblivande. Och där tycker jag att vår kultur i stor utsträckning har gått bet. Vi är väldigt bra på att ta hand om våra kroppar, vi lever längre än någonsin tidigare, men vi är enormt dåliga på att ta hand om våra själar. Därför att vi saknar de existentiella resurserna allt mer, och de blir allt mer dränerade. Och då är frågan, hur ska man så att säga då sälja in det här? Och det här vet jag att det här är ett stort problem. För ett av problemen som jag ringar in i min bok, det är marknadstänkandet som håller på att kolonisera hela vår förståelse och tillvaron. Och samtidigt så är det en krass verklighet att Svenska kyrkan i det här fallet som vi pratar om nu, eller som jag pratar om, den befinner sig mitt i den här verkligheten. Hur sjuttsingen ska man nå ut med att vi ska ha en högmässa där, en gudstjänst där eller en konsert här, om vi inte använder oss av exakt de här medlen som alla andra använder sig om? Vi hamnar obenhörligen i en slags konkurrenssituation där vi konkurrerar om människors uppmärksamhet tillsammans med alla andra. Och det där är ett problem, men det försvinner liksom inte genom att man förnekar det, utan det är något man måste förhålla sig till. Sen skulle jag också vilja på det här med att sälja in, som är en större och mer djupgående fråga, och det är just det här what's in it for me ideologin som finns. Alltså, folk säger att man betalar medlemsavgift i Svenska kyrkan, vad får jag för det? Eller jo, men jag har provat gå ett antal gånger i gudstjänst, jag får ingenting. Jag har provat, jag har verkligen försökt, men jag får ingenting tillbaka. Det här är en otroligt återkommande svar som man hör. Och det där tycker jag, det är problematiskt, för en slags konsumtionsteologi, att kyrkan levererar tjänster eller varor eller produkter av något slag som vi som församlingsmedlemmar eller medlemmar i Svenska kyrkan ska få tillgång till. Jag skulle vilja att vi bröt oss ur den förståelsen helt och hållet. Och hur gör man det? Ja, genom att se religionen inte som en väg till tillfredsställelse, utan religionen också som en väg som avkräver oss någonting. Tittar vi på kristendomen, så är det ju våra förebilder i den kristna traditionen är ju martyrer och människor som har offrat sina liv. Det är ingen särskilt attraktiv väg, det är liksom inte what's in it for me, men det är helt enkelt att religionen också avkräver människan någonting, och den föreställningen känns för oss väldigt främmande. Men för min far till exempel, som var krigsveteran och född 1926, så var den tanken inte alls särskilt främmande. Att vi kan avkrävas någonting för någonting som är större än vi själva. Så att vi idag tycker att det är en konstig tankefigur som är svår att sälja in, beror nog på att vi lever i en väldigt, väldigt konstig tid. Där vi har lärt oss att jag och mitt liv är det absolut viktigaste som finns. Jag skriver om GPSen, den nya sättet att navigera som vi har idag, där det är inte längre vi som rör oss genom ett landskap, utan det är ett landskap som liksom rör sig runt oss, där vi blir alltid placerade i en sån slags narcissistiskt universum, så är vi alltid placerade i mitten. Går jag in på Amazon och ska söka böcker, så blir jag hälsad med hello Michael, välkommen tillbaka, de har tagit fram tips till mig om böcker som jag nog kommer att gilla, och de har alltid rätt. Och går in på Spotify, så hälsar jag också varmt välkommen där med en skräddarsydd lista utifrån mig. Att allting skräddarsys. Och budskapet där är att du behöver aldrig anpassa dig efter världen, utan vi kan alltid anpassa världen efter dig. Och det där är också, skulle jag säga, ett nytt tillstånd. Det som jag tror är också dragning av Gud till naturen, lockelsen ligger delvis i att naturen vägrar att anpassa sig efter mig. Jag vill ha en skön vandring i solsken, men naturen bjuder på storm och regn istället. Och lika fullt så är det som lockar mig ut i naturen, just det att den inte anpassar sig efter mig. Och det kanske är långsökt, men jag skulle ändå vilja göra lite grann en sån jämförelse med kyrkan. Åtminstone för mig så tilltalas jag av att den inte är alla gånger så anpassad efter tidens krav på tempo och underhållning. Jag tilltalas själv väldigt mycket av det, låt oss kalla det arkaiska. Men inte ens ekosystemet är oförändrat. Det låg ju packis här för ett antal tusen år sedan över oss där vi sitter. Så att ingenting är oföränderligt. Jag tror att existentiella språkets grammatik är egentligen densamma hela tiden. Däremot de ord vi använder oss av tror jag kommer att förändras. Och om det låter kryptiskt, det är inte avsikten. Men jag tror faktiskt att det finns ett existentiellt språk som har haft många olika dialekter. Och kristendomen har varit en av dessa dialekter. Lakota-traditionen har varit en annan som jag känner väl till. Jag ser den som uttryck för en och samma grundstruktur, grundtanke. Som föds av människolivet självt och de frågor vi bär på. Men att tänka sig att vi skulle kunna ta tillbaka något slags språkligt paket intakt från en tidigare svunnen tid, det tror jag inte. Däremot så tror jag att vissa element kommer att behållas ganska intakta, precis som de är. Vissa element kommer att behållas. I Lakota-traditionen så är till exempel svetthyddan in i Karapi, den ser likadan ut nu som den gjorde innan Columbus landsteg. Och en del av sångerna också. Det finns en poäng i att vissa saker faktiskt vidmakthålls. Men om allting skulle, om man ser religionen som en slags konservburk, så kommer den inte att överleva. Vissa element kommer, tror jag, att fortleva in i framtiden och som är uråldriga. Och andra kommer att förändras. Alltså, det är ju ingen speciellt kontroversiell syn, men så tror jag att det kommer att vara. För att gå tillbaka till den här yoga-metaforen eller tai chi-metaforen, så i det fallet har vi ju inga problem att erkänna att jo, men det ligger någon slags klokskap i själva de här rörelseschemat. Det gör någonting med människan. Alltså psyke och soma hänger ihop. Det kroppsliga och det andliga hänger ihop. En kroppslig praktik leder till ett förändrat andligt tillstånd i någon bemärkelse. Jag tror det ligger oerhört mycket klokskap i riterna. Och det är också det som griper oss allra mest starkt. Det är också det som människor är allra svårast att göra om man kommer in i en kyrka som novis. Att sätta sig någonstans i ett hörn och lyssna på musiken, det är inga problem. Men att försöka rista korstecknet över sitt bröst, det är en oerhörd ansträngning. Det är oerhört svårt att göra det. Därför att det blir så laddat när det får en kroppslig dimension.
Där tänker jag, apropå de här inlånade uttrycken från österländska traditioner då, framförallt som vi har. Där har jag upplevt att det finns en generell större acceptans och förmåga att tolka saker symboliskt istället för bokstavligt, som man inte gör mot kristendomen. Att man kan tänka kring reinkarnation till exempel i buddhistiska tradition, att det kan man se, ja, men det är ett symboliskt sätt att tänka kring livet och döden. Fast i många buddhistiska riktningar, som tibetansk buddhism, då tolkar de det otroligt bokstavligt. De går ju och letar upp nästa Dalai Lama liksom, som ska återfödas i en fysisk person. Det är väldigt, väldigt konkret. Men det kan man ursäkta, eller det hoppar man över när det gäller den traditionen som man har lånat in. Men när det gäller den kristna traditionen, då är det så att men då faller allting på att vissa för moderna påståenden om hur världen fungerar liksom inte uppenbarligen är sanna i en vetenskaplig bemärkelse. Är det för att den är närmare oss, eller har du någon reaktion på det?
Ja, alltså vi har ju en högre tolerans generellt sett för åtminstone som antropologer för det som ligger långt ifrån oss. Jag vet en antropolog som arbetade bland aborigines i Australien. Det var ett rättsfall och han var ute med sina elders, äldre män och kvinnor, och de berättade om landskapet som hade formats under drömtiden, och de kunde peka ut att här ligger liksom den avhuggna foten av den och den guden, att landskapet var liksom laddat med de här drömtidens lämningar, och han bokförde detta då för det här rättsfallet som de skulle driva mot den australiensiska staten. Så hade han en kollega på samma institution som var troende kristen, och inte bara så som vi kanske, utan som verkligen fundamentalt bokstavstroende. Och de hade eviga diskussioner och gräl i fikarummet om detta. Men då sa hans kollega just till honom att, men hur kommer det sig att du kan acceptera aboriginernas berättelser om drömtiden och lämningarna i landskapet när du inte kan acceptera min tro, som är lika konkret som deras? Och ja, det var ju för honom en tankeställare. Men han menade att eftersom vi ingår i samma diskursiva fält, samma samtal, har tillgång till samma information, så hade han andra kriterier för det. Men jag skulle säga att även människor som, när de ska berätta om sin tro, framstår som bokstavstroende, är de facto aldrig enbart bokstavstroende. För människor som erfar Jesu död och uppståndelse som en konkret historisk händelse, är då bokstavstroende den specifika meningen att de tror att det faktiskt hände, som ett empiriskt faktum. Men det är också ett existentiellt faktum som berör dem på djupet. Så jag tror att vi ska också vara försiktiga med att slänga ur oss att den och den är bokstavstroende, för det låter lite nedsättande, åtminstone för mig. För jag tycker att det låter lite vidskepligt att tro att de bibliska berättelserna är sanna i en objektiv bemärkelse. Men jag tror att ytterst få troende människor enbart har den uppfattningen. Att deras tro vilar inte på den empiriska grunden bara, utan det vilar på att den berättelsen också har en existentiell förankring. Att Kristi död och uppståndelse är någonting jag också erfar i mitt dagliga liv, i påskens mysterium, i nattvarden och kanske i naturen.
Och där känner väl jag eller vi att den existentiella dimensionen i till exempel en sån rit och berättelse, den blir inte tillgänglig på grund av att man upplever ett krav på att försanthålla på ett bokstavligt sätt för att det ska fungera. Och som drivs från både ett sekulärt och ett kyrkligt håll oftast, att ja, men man måste också acceptera den som historisk händelse, annars får man inte bara vara existentiell här inte på något sätt. Känner du igen det?
Ja, jag kan känna igen det, kanske det kravet som man riktar från sig själv. Sen så finns det ju vissa moment då i gudstjänsten, till exempel trosbekännelsen, som jag själv personligen har lite svårt med. Jag accepterar att den är meningsfull och viktig för andra. Och rent teologiskt så går det säkert att motivera. Men just som person, som Mikael, har jag lite svårt att stämma in i en sån bekännelse. Därför att det är en uppsättning av påståenden som jag har svårt att acceptera. Å andra sidan så gör man ju vissa saker bara för att man gör dem. Alltså, jag tror vi ska inte underskatta besvärjelsers betydelse. Alltså vi säger olika, vi säger adjö på franska eller till Gud. Det är en slags besvärjelse. Man säger saker och ting utan att det är så att säga den lexikaliska betydelsen som är det viktiga, utan det är mer att man gör det. För mig så är ju Gud är för mig den absoluta friheten. Är religionen egentligen en väg till möjligheterna, till alla möjligheter. Och det är liksom det obrutna färgspektret, världen innan vi har lagt vårt raster över den. Om man når liksom den dimensionen, så är allting egentligen fritt. Och för mig så är frihet en oerhört viktig aspekt. Tankens frihet är för mig så väsentlig, också när det gäller det religiösa. Att om man inte närmar sig, i vårt fall då, den kristna traditionen som en fri människa, så är den av ondo, tror jag. Och fri är inte samma sak som att man lever en moralisk nihilism, utan det intressanta är att när man når Guds erfarenheten så upplever man att den friheten som ligger i Gud är en frihet att göra det goda. Det här låter väldigt kryptiskt, men jag låter mig gå till bli lite mer konkret då. Jag tror till exempel att vi ska tänka fritt. Vi ska vara en av oss. Det är då som vi gör templet i vårt. Vi ska tänka väldigt, väldigt fritt kring allting. Jag har till exempel när man debatterat, lyssnat på debatter mellan de här trovetande diskussionerna mellan ateister och kyrkliga företrädare, som jag tycker är genomgående ganska tjatiga. Så hör man ofta det här liksom från ateistiskt håll, någon slags triumferande, ja, i begynnelsen skapade människan Gud. istället för tvärtom. Ungefär som att det vore någon slags intressant påstående. Jag skulle säga att den tanken är ganska djupt kristet förankrad också. I den kristna berättelsen så finns det en slags dialektik mellan människa och Gud. Människan skapar Gud som skapar människan. Och människan är bunden vid att skapa Gud. Vi skapar många saker som är sociala konstruktioner. Vi har skapat pengar och banker och melodifestivaler och annat. Det är ingenting som vi är bestämda som människor att konstruera. Men däremot så är vi bestämda, tror jag, att skapa Gud. Och i den kristna berättelsen så finns ju det skildrat i Maria bebådelse. Gud vill födas som människa. Och jag skriver i min bok att inte ens Gud klarar det själv. Han går till en människa och säger till Maria och säger att är du snäll och föder mig in i den här världen. Och så gör hon det. Och för mig blir det då människan föder Gud. Och det är liksom ett moraliskt imperativ hos oss. Som ett oerhört tungt last. Ett stort ansvar hos oss. Och jag tycker att det här kanske skulle kunna betraktas som en heretisk tanke eller en blasfemisk, hädisk tanke i vissa kretsar. Men om inte jag har rätt till den tanken så är den här religiösa traditionen ingenting för mig. Därför allting måste kunna tänkas. Och kan allting tänkas och berättelserna kan bollas och stötas och blötas så upptäcker vi att kyrkan är ett fritt rum.
Alltså, och då är frågan om kyrkan är någonting som händer. När händer det? Ja. Just det här att alla människor har olika upplevelse av nu är det här en andlig upplevelse för mig. Vad gör man medan man väntar på att det ska bli kyrka, att någonting ska hända? Hur håller man gemenskapen vid liv? Ja.
Jag skriver ju om det där i min bok just det. Det är ett citat från den finländska teologen Patrik Hagman. Han säger att kyrkan är liksom någonting som händer när gudsriket bryter igenom. Och det där tror jag kan hända väldigt olika tillfällen för olika människor när man ser det här. Men det handlar om att utveckla en speciell typ av seende. Jag kommer ihåg en gång när jag stod i postkön här i centrala Uppsala på 80-talet. Det var innan det var nummerlappar så man stod bokstavligt talat i köer och det var snömodd ute. Och det var glåmigt ljus med lysrör i taket och folk såg trötta och gråa ut. Utom en person. Det var en ung kvinna. Som hade ett spädbarn med sig i sin vagn. Och då såg jag i det här postkontoret, det var under Palmes tid fortfarande tror jag. Så såg jag det här postkontoret, mitt i så såg jag en person som lyser. Och det var hon. Alla vi andra var förgrämda, stressade, men hon lyste som en ängel. Och för mig så var det liksom en slags gudsuppenbarelse. Och en sida med vet att det är klart att inte hon lyste. Men det, för mig var det ljus och jag tänker mig att jag i det ögonblicket så kunde jag ana liksom frustande djurkroppar och Josef som står någonstans där i periferin. Att den bibliska berättelsen och det stora mysteriet tog gestalt framför mig. Och jag tror liksom att det är det som jag tycker kyrkan och de andliga traditionerna ska hjälpa oss med, det är att odla just det här. Den blicken som gör att miraklet hela tiden är närvarande och möjligt. Vi tror liksom att Guds upplevelse ska vara någonting stort och avlägset. Men Gud finns liksom hela tiden under ytan. Och det enda som hindrar oss från att erfara det är vår egna synfel.
Innan du tar en vandring i det existentiella landskapet för att smälta intrycken från programmet så vill vi avsluta med några ord från oss till dig. Möt världen i fred. Bär ditt mod med stolthet. Låt nåden fånga dig när du faller. Vila i sanningen och sök tröst i den. Se gemenskapen omkring dig och ta del i den. Känn friheten och sök styrka i den. Ta emot kärleken och håll fast vid den.